Storytel presenterar Den onda dagen av Margit Sandemo. Del 44 i Sagan om isfolket. Inläst av mig, Julia Duvenius. Prolog. Långt tillbaka i tiden, för många hundra år sedan, vandrade Tengil den onde ut i ödemarken för att sälja sin själ till Satan. Han blev stamfader till isfolket. Tengil lovades jordisk vinning mot att minst en av hans ättlingar i varje släktled skulle gå i tjänst hos djävulen och utföra onda handlingar. Deras tecken skulle vara de kattgula ögonen och de skulle besitta trolldomskrafter. Och en gång skulle det födas en som ägde större övernaturlig förmåga än världen skådat. Förbannelsen skulle vila över ätten tills man fann platsen där Tengil den onde grävt ner kitten han använde, då han kokade häxbrygden som frammanade mörkrets furste. Så säger legenden. Den var nästan men inte alldeles sann. Det som egentligen skedde var att Tengil den onde uppsökte livets källor och drack av ondskans vatten. Han lovades evigt liv och makt över mänskligheten, mot att han sålde sina ättlingar till den onda makten. Men tiden var dålig och han lät söva ner sig i dvala tills det skulle bli bättre tider för honom på jorden. Den kittel det viskades om var krukan med ondskans vatten som han låtit gräva ner. Nu väntar han emellertid själv otåligt på väckningssignalen. Men en gång på 1500-talet föddes en drabbad ättling av isfolket. Han försökte att vända det onda till gott istället och kallades därför Tengil den gode. Det är om hans familj denna saga handlar. Eller kanske den mest av allt berättar om kvinnorna i hans ätt. En av ättlingarna, Shira, lyckades år 1742 nå livets källor och hämta det klara vattnet som upphäver verkan av ondskans vatten. Men ingen har ännu funnit den nedgrävda krukan. Och bakom ligger ångesten för att Tengil den onde ska vakna innan så sker. Man vet nu att han döljer sig någonstans i södra Europa. Och att det är en trollstämd flöjt som kan väcka honom. Därför är flöjter isfolkets stora skräck. Kapitel 1. Vinden kom i dovt ylande stötar över fjällheden och förstärkte ensamheten för gruppen som stod där i den svagt sluttande liden. Lille Gabriel, han som skulle skriva ner för eftervärlden allt det som skedde, såg på sina 12 vänner. Hur skulle de kunna klara sig mot detta? Var de starka nog? Marco, den underbara prinsen av de svarta salarna, såg med smala eftertänksamma ögon upp på den ångestskapande synen ovanför dem. Det var alltid så tryggt att ha med sig Marco. Han visste så mycket, kunde så mycket och framförallt, han hade ofattbara krafter bakom sig. Nathaniel den milde, också han med svartänglars blod i sina ådror. Men inte så markant som hos Marco. Nathaniel var mjukare. Han dolde krafter de ännu inte kände helt. Tova hade alltid varit en rabulist, en upprorsmakare. Men på den här färden hade de blivit mjukare, kvinnligare. Gabriel visste mycket väl varför. Det var Ian Morans förtjänst. De var kära i varann, tänkte Gabriel barnsligt. Det syntes lång väg. Och Ian, en totalt utomstående, den enda här som inte tillhörde isfolket. Han hade klarat sig förbaskat bra. Oj, nu svor jag visst, tänkte Gabriel förskräckt. Det skulle inte fara tyckt om. Hans blick gled över till Rune, alrunan, varken människa eller planta. Eller snarare var han båda delarna. Gabriel tyckte om Rune, och han var väldigt bra att ha med sig. Så var det Halkatla. Oj, en sån vild katt. Men hon var bra också. Jättefin. De hade fått med sig Tula också. För hon ville inte sitta stilla inne i demonernas fjäll och vänta, medan de andra fick vara med om en massa spännande saker. Ingen sak för Tula att vara orädd. Hon levde ju inte längre. Hon var en av isfolkets andar bland förfäderna.